Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kan man vara nervös om man är lite har pluggat på dåligt, är osäker på vilka nummer?
Vad är det värsta du har gjort? Är det lottoraden eller?
Mycket värsta grejer jag gjort.
Vilken är det värsta?
Har vi spelat lottoraden här? Det har vi bara.
Ja, men finns inte en till med stryktipset också?
Ja, siffertipset.
Ja. Det finns en med lotto va?
Ja, gör det.
Och en med siffertipset. Alltså, det finns det bara en som är klassiker.
Alltså, jag har hört talas om siffertipset.
Siffertipset, det var det som fanns förut.
Ja, det var ju det var nog lotten då.
Ja, det kan man ju skoja om för det är ju borta för
alltså. Den rätta lottoraden Mats.
Så lät han. Är det bara lottoraden? Jag vet
inte. Vem var det som satt i studion med dig?
Det var han Thomas Sturesson.
Ja, Thomas Sturesson. Ja, jag tror vi tar om det där.
jag tycker han var ganska snäll ändå.
Ja, jag tycker också. Det är komma emellan.
Vilka hade lackat mest? Vem hade blivit mest arg tror du Mats? Om det hade varit eller årtal 1963, säger vi.
Ja, men om det som hade vet lackat till för en sån där grej. Alltså, riktigt produktig typ då. Mm. En produktig typ.
Ja. Tom Engstrand såklart. Men förutom Tom Engstrand.
Ja, Tom Engstrand. Ja, det är nog många som hade lackat till det, tror jag.
Men på den, vem var det som var så jävla sur på Ingmar där? När han kom ut från OS Montreal och hade supet i 8 morgon.
Ja, det var ju både Åke Ström och Lars Björklund som kom till jobbet då, liksom nersmetade med statistik då.
Uh-huh.
Och så vidare, på väg ut till tjänstebilen då. Då kom Ingvar åkande med polisbil, poliseskort, och det hittade han ute på stan. Att han kom samtidigt och in, de hällde in Ingvar på hotellet.
Han hällde in Ingvar.
Ja.
Det undrar jag. Hörrni,
jag tror att vi bara för Mats mikrofon lite närmare honom, kan du göra det?
Ja, drar du mikrofonen
lite närmare? Nu hörs det väldigt bra där.
Ja, men du såg långt fram,
skulle jag inte berätta någon historia förra gången som glömdes bort? Vad var det?
Jo, det ska vi, men först, vi gör så här Mats. Först så tar jag, kommer inte ihåg, fixar du Olle. Så kan ju Mats så länge tala om för mig och dig Olle och alla lyssnare publik. Berätta för mig Mats, vad är det vi ska lyssna på nu?
Det är, vad heter det? Lova Antell naturligtvis. Och Lorenz Valentin då.
Och vem var ju vad då? Love är ju sångare va, i bandet. Låtskrivare. Och vad heter låten då?
En gimmick det här.
Ja.
Har du upptäckt nu?
Jag upptäckte just nu. Ja,
ja just det.
Inte förrän nu.
Nej, 15 gånger.
Vad heter låten då?
Allt ni har byggt upp ska vi meja ner.
Ja, vi är nästan där. Men det är fortfarande. Allt de bygger upp ska vi meja ner.
Allt de bygger upp ska vi meja ner.
Nu åker vi.
Jag funderar på, om det inte hade varit för idag, så jag har faktiskt tänkt på om det är lite för lätt för Mats. Så han börjar sätta den här så att vi kanske ska byta signaturlåt. Men nu tycker jag vi kan ha den ett tag till.
Det är lite för svårt.
Vi väntar med att byta.
Ja, jag tror ändå vi har en 10-appare kvar innan vi...
Det kan vara så.
Jag tycker vi gör så här också. Att vi är en liten grej bara. Välkomna tillbaka till Lidköping Arena och Lidköping mot Vänersborg i band. Det är så 3-2. Så hade det kunnat låta någon gång. Och kanske 90-talet.
Ja,
man har åkt bil mellan till exempel Västerås och
ja, det var väl innan Sandviken. Det kom det här tut mål.
Precis. Ja, men det var lite precis, för den blev tut mål. Ja, det är mål. Det var lite högre då.
Ja.
Men sen om man avslutade efter låt, då var det lite mer. Jaha, och så resultaten i bandyn 6-4 Baltic Katrineholm till exempel. Det var jag kommer ihåg från de här.
Ja, det var väl mera kanske Baltic Katrineholm 0-0 på oss 0-0.
Alltid. Ja, det var tråkigt. Mats gillar inte Katrineholm Baltic Band. Hur mår du då, Olle Palmlöf?
Jag mår bra, sörru. Toppen vecka. Jag faktiskt körde snooker i förrgår. Och då lyckades jag med en perfekt första stöt. Alltså som proffsen gör. Och så också perfekt andra stöt. Och det innebar att jag kanske i 50 sekunder, om det hade varit tv-sändning och världens ögon hade varit riktade mot mig, så hade, om man inte visste att jag inte var proffs, så hade man som tv-tittare trott att jag var proffs. Och då funderar jag på, vilka sporter skulle man kunna mörka som längst? Att man håller en hög nivå fast man inte gör det. Då tänkte jag, sen tredje stöten och sen resten var ju piss naturligtvis. Men då tänkte jag, vänsterback i fotboll om det inte händer något på länge, så kanske man kan lalla lite i 30 sekunder innan det händer. Vad tror ni? Vilka sporter tror ni? Hade ni kunnat mörka bäst?
Kan nog vara kanske golf då, om det börjar med ett par tre hål.
Ja, just det. Om man får ett bra utslag och ser störst ut på vägen fram till putten.
Inget par fem hål på många, många, många hål.
Nej.
Alltså ett proffs kan väl förmodligen se direkt ändå på någon form av... Men om det liksom är för en tv-publik,
ja,
så tror jag väl ändå att kanske bandy faktiskt.
Aha.
En vänster halv i bandy.
Men en vingback där i bandy.
En vingback i bandy. Han kan ju bara åka och snålköra lite.
Ja, om man ser lite trumpen ut och vänder fram och tillbaka.
Ja, snålåka. Om man bara kan lite skridskor.
Men förr i världen var det ju alltså vänsteryttern. Alltså som var skadade i fotboll. De gick vänster, lallade omkring som vänsterytter. För det spelade ingen roll och stod still där.
Alltså.
Jag vet inte, backen i Västtyskland mot Kuranrin. Ah. De kunde man ju tro inte var fotbollsspelare när det hände.
Ja, just det.
Men sen, så, det kanske
men sen alltså, när bollen kommer, då syns det direkt givetvis. Men ändå intressant hur länge man skulle kunna leka.
Alltså dart liksom. Skulle man eventuellt kunna... Fast de är så otroligt skickliga.
Ja, då ska ju tv-tittarna inte veta vad man ska träffa.
Ja, precis.
Då ska man
då funkar det kanon.
Ja.
Ja, också att, precis, för att vem som helst kan ju se ut som ett dartproffs i alla fall. Ja. Det är nästan dåligt om du är tränad som dartproffs.
Och då ska det funka kanon, tänk inte på kanot. Det skulle kunna funka, och tror man, om man liksom vänder upp till starten. Men grejen är att sådana här tävlingskanadensare, eller inte tävlingskanoter, de vurpar man i. Man fattar inte hur svårt det är. Som vanlig människa som är hyfsat van att paddla, man välter dem där, de är så jävla tunna. Det var inget bra exempel.
Det är inget bra att välta direkt.
Nej, då ser man
jag kan ju bara berätta, Mats, också att min farbror, Lennart Ekstedt, pappa till Niklas
Niklas
Ekstedt, precis, har ju faktiskt vunnit massa SM i kanot och varit VM-7 och...
Jaha.
Och jag tror man med i Oslo med 72.
De brukar alltid komma från alltså Finspång, Vingåker, Katrineholm, de som är bra i kanot. Var kommer de ifrån?
Precis.
Är det Vingåker?
Nej, min farbror är ju från Gröndal i Stockholm.
Ja, det byter ju helt mönstret.
Men bott i Järpen massa år uppe i Åre. Där finns det ju i Jämtland.
Och Nyköping var väl han som
Gert
Fredriksson som har tagit så många OS-medaljer.
Klassiker. Men det var mer kanot, va, på...
Mycket Sörmland är det faktiskt.
Ja, det är väldigt mycket Sörmland.
Välter de också alltså på bana sådär?
Nej, det gör de inte. De är för skickliga. Men om vi tar deras kanoter, då välter vi.
Ja, men det är det jag menar. Att det är inte bara liksom... För det var ju forspaddling som min farbror var bra i.
Ja, ja.
För forspaddling känns jobbigare än kanot.
Hallå, tänk dig, det är 500 meter K2, de är helt jävla slut.
Ja, men även forspaddlarna är väl...
De kanske tröttar i magmuskeln.
Måste vara lätt att vurpa.
Ja, det måste vara obehagligt också. Tänk att ramla den där forsen.
Jo,
det vill man inte göra.
Nej, det vill man inte göra.
Ja, men okej, okay. Vi har lite sporter som, för det är ju en klassisk, den eviga 5 minuter fotbollsplan-diskussionen.
Ja, men eviga frågor är ju ofta bra.
Ja, verkligen. Det var det jag menade också. Att det kommer få någon svar på det.
Nej.
Tills man testar i skarpt läge. Och det är ju typ omöjligt. Det har jag gjort så några gånger. Och då kan jag faktiskt göra en liten lista här direkt.
Aha.
När folk, eller inte folk.
Det var en signatur när det är en lista.
Jo, det ska det verkligen vara. Jo, det där var också... Curb Your Enthusiasm introt. Alltså Se Malone, Clary. Det var introt den. Vet du vilken film där introt kommer ifrån?
Känner du igen?
Ja.
Låter som Tredje mannen nästan.
Ja, nej. Det är faktiskt...
Ja, bra sagt ändå.
Det är Alberto Pomeranz gjort musiken då. Till La Bellissima Estate. Precis.
Och vad heter den på svenska då? Om den är
den vackra staten, antar jag. Alltså La Bellissima.
Är den känd? Har jag?
Filmen är halvkänd, men just den där låten är väldigt känd.
Ah, okay.
Jag har varit med i en massa filmer också efteråt. Ja, skitsamma.
Fan, vad mycket bättre George är som Larry David än Larry David är som Larry David. Alltså George är ju den figuren i Seinfeld som Larry David är i Curb Your Enthusiasm. Och han är ju bara jobbig, men George är underbart.
Det var roligt. Ja, men jag håller med. I alla fall, listan var ju alltså de personerna som har tagit ut sig själva till exempel då, eller faktiskt spelat i skarpt läge. På högsta nivå. Och då har vi då en person, nummer tre på listan. Kaddafis son var ju faktiskt med i truppen i Perugia en gång i tiden. Tidigt 2000-tal innan allt gick åt helvete. Då var han alltså med och tränade i ett seriallag.
Han är inte bara tränare, han fick också spela.
Han spelade någon match.
Han spelade, och det roliga var då att han hade alltså, som farsan hade pyntat naturligtvis, så var alltså Ben Johnson hans fystränare och Maradona hans fotbollstränare privat. Så de alltså, han tränade Kaddafis son för att han skulle komma så långt som möjligt i fotbollskarriären. Han kom ändå till Serie A och fick spela några minuter.
Alltså han hade ju aldrig fått spela om det inte,
om inte Kaddafi var,
om inte var Kaddafi som farsan. Utan det var också snack om att Hanna Ljungberg skulle vara med i laget och grejer. Så att det var ju något jippo på den med Perugia. Ja. Ägaren var lite tokig, jag förstår, och blev tokig sen. Eller ännu tokigare. Nummer två på listan. Den surinamesiska.
Också Rod Schullit var ju från Surinam.
Just, alltså, Börjik. Ja, men precis. Men det var många i
ja,
laget
där. Där pratar de om holländska, och det är lite roligt. För det är flera länder där uppe till höger, så att säga, på kartan i Sydamerika, där de pratar, jag tror fyra länder på rad, där de pratar olika språk. Det är franska Guyana, brittiska Guyana, sen säger det Surinam,
också,
och sen så kommer de
Brasilien också.
Så det är lite kul där.
Brasilien med portugisiska, får man inte glömma.
Nej, men visst.
Mycket tyskar
som, avknoppningar,
så att avknoppningar säga. I Brasilien.
Ja, det är mycket.
Jag är Bündchen.
Helt enkelt, bland annat.
Ja, just det.
Men helt enkelt.
Hon stammar ju från Tyskland.
Det gör hon ju. Ja, och även Silvia. Silvia får inte glömma. Men då får inte glömma heller att.
Vad sa du, Silvia?
Silvias Sommerlatt, som är från Tyskland.
Ja, just det.
Men har brasiliansk.
Just det.
Någon
nu avbröt vi nästan din lista.
Ja, men det är ingen fara. Nej. Det är så här att den surinamiske vicepresidenten Ronny Brunsvik spelade i ett lag. Så spelade den här Copa Sydamerika. Alltså inte Copa Libertadores, som är motsvarigheten till Champions League, utan deras motsvarighet till Europa League. Och han är ju utredd för massa knark, alltså karteller och grejer i knarksmuggling i Europa.
Ja.
Och massa möjligt, och allt möjligt. Men med sitt lag då, så valde han att ta ut sig själv 60 år gammal i en match, alltså en åttondelsfinal,
ja, ja,
i den här Europa League-liknande tävlingen då.
Hur gick det då?
Det gick ju inget bra naturligtvis. Han gick åt helvete. Men han fick spela i alla fall. Ja. Han torskade väl med 5-0.
Men Idi Amin, hörru, han gick ju proffsmatcher i boxning, tog ut sig själv.
Och var väl boxare på riktigt också?
Han var boxare, och han gick för att bli populär, och gick han sådana här titelmatcher emot en tysk som jag inte minns vad han hette faktiskt. Och där fick ju då Idi Amin vinna, för att det var ju uppgjort. Så vart han ju otroligt populär, men följde ju sen, som alla vet.
Ja, precis. Och blev ju botad i grind. Bodde faktiskt i Saudiarabien, levde ett lyckligt liv fram till 2003.
Ja, han drog, ja. Han var ju landsförvisad.
Ja, men en av de diktatorer som inte kanske fick något straff.
Nej, fick han inte.
Han fick ju leva i Saudiarabien.
Ja, just det.
Han levde ju där alltså, i typ 27 år innan han föll av pinn av naturliga orsaker.
De svenska journalisterna då, som Idi Amin mördade vid Victoria sjöns strand, ja.
Mm.
Expressen journalister, två stycken, som skulle göra ett skop på Idi Amin skräckvälde och blev ertappade vid stranden. De hade lånat en båt. När de kom upp på stranden så blev de skjutna.
Mm-hmm.
Och det kan ha varit 77.
Det var en mörk historia, en mycket ljusare historia. Jag pratade med Staffan Heimersson en gång, och han berättade när han jobbade på Aftonbladet. Då upptäckte han att han bodde på samma hotell som Idi Amin. Och då följdes inte bättre än att de hamnade i poolen samtidigt. Och det var så att de tog, enligt Staffan Heimersson, han lät trovärdig, att de hade en simtävling mot varandra. Och att Staffan Heimersson vann. Det säger han alla.
Ja, för det finns ju en annan simhistoria med Idi Amin. Och det är att han...
Att han vann då.
Ja. Att de har en simtävling. Och han helt sonika rammar personen bredvid.
Aha.
Att han simmar över diagonalt. Och vinner simtävlingen, såklart. För att han höll på att dränka den där. Säkert.
Det kanske bara Staffan Heimersson som slagit Idi Amin i simning.
Ja, det kanske är det.
Enligt egen uppgift, ja.
Enligt egen uppgift.
Men Staffan Heimersson måste ju ha en erfarenhetsbank som är enorm. Alltså, han var ju bojkottad från Aftonbladet under flera år. Genom att han då kanske följde onåd. Men tillbaka igen och skriver fantastiskt, tycker jag.
Vad var det för onåd han gjorde?
Jag vet inte. Det var till med MeToo, tror jag. Han skrev där något. Han hyllade manschauvinismen,
ja,
under MeToo.
Han ville inte gå i
han menade inte så att kanske misskreditera MeToo direkt. Men han skrev då för att gå mot strömmen då. Att det är möjligt att det finns män som tycker så här. Va? Och det räckte i Aftonbladet för att han skulle bli sidsteppad under flera år.
Men han kommer tillbaka nu och han är, tror jag, 87 år gammal.
Han är ju reporter alltså nu och gör alltså reportage fortfarande, fast han bor i Frankrike.
Man har ändå gått från att vara världsreporter till reporter.
Till att vara världsreporter.
Nej, jag skulle säga att han är världsreporter. Han åker runt.
Han har gått från världsreporter till världsreporter.
Det känns som att han gör inte samma riktigt ex.
Ja, men 17, han är ju nästan 90.
Ja, men han är ofarlig idag. Han är inte farlig längre. Alltså, för att jag tror när man kommer över viss ålder, då kan en journalist säga vad som helst. Då tänker man bara, ja, men det där är gulligt, klappa på huvudet lite grann. Så jag tror att det är bara en gaggig gubbe, tror jag de tänker.
Men det är han inte.
Han är inte det.
Nej, men jag tror att deras bild av hur folk tänker.
Ja, det måste vara. Men han är noll gaggig.
Han måste slå världsrekord nästan i nollgaggighet vid den åldern.
Ja, det måste han. Han var ju med i Murens första säsong i ämnet Jorden runt och var ju briljant.
Väldigt bra.
Han är ju fantastisk alltså. Mm.
Ja, nej, men han, absolut. Det är inget mot Staffan i sig. Men jag tror att Aftonbladets syn på det här är i alla fall att han är helt ofarlig. I alla fall.
Nummer 1 på listan.
Ja, och det finns ju bara en etta. Den tjetjenske presidenten Kadyrov som flera tillfällen har bjudit in Brasiliens 94-lag, och han spelar alltid själv såklart i Tjetjenien. Sen är det väl lite sådär, för jag tror det här var ingen tävling.
Men hur många kommer från Brasiliens 94-lag?
Nej, men det är hela gänget, det är helt sinnessjukt. Det är Romario
att de får så mycket stålar.
Och Dunga. Ja, men det är typ alla, för att alla i laget har inte så mycket pengar. Jag tror inte Bebeto har väl inga stålar. Taffarel.
Är det så?
Jag kan tänka mig att många inte har de pengar som man tjänar nu i alla fall. Den 94, ja,
så kan.
Brasilianska ligan.
Det kan ha varit så.
Jag tror att de får enorma summor.
Aha.
Och det är väl det som gör det värt också.
Jo.
Men då spelar Kadyrov allt i alla fall. Sen kan jag tänka mig att de kanske gör sig lite, som man säger. Spelar ner sin egen förmåga.
Men alltså Lukashenko spelar ishockey.
Ja, just det.
Han är också där.
Han tar ut sig själv, Lukashenko, och spelar med Putin faktiskt ibland. De är ju gamla hockeykompisar, älskar hockey båda två.
Ja, och Putin är hopplös på hockey.
Putin är hopplös, men Lukashenko gör det för sin ålder jättebra i hockey, där han tillåts husera på planen faktiskt.
Han kanske kan göra mål på Tommy Salo
i dag, enkelt.
Undrar Lukashenko betalade Salo 2002.
Ja, varför det är, inte?
Två flaskor vodka.
Det vore en nyhet.
Vilket
scoop.
På tal om det, hörni, vad har vi för liksom riksfyllon i sportens värld?
Jag tycker synd om Tommy Salo faktiskt. Han råkar ju illa ut, som alla vet, och körde rattfull och så vidare. Och stannade vid en motorväg och blev ertappad och så vidare. Och jag har ju träffat Thomas Hall åtskilliga gånger under årens lopp, och jag tycker att det är en kille som har haft lite otur faktiskt.
Ja, men det är så trevligt tycker jag.
Ja, men, jo, men visst. Han har fängelse. Sen också Dan Corneliusson, hjälten från UEFA Cup IFK Göteborg 82, spelade Komi och Stuttgart. Han hamnade också i fängelse för rattfylla.
Gjorde han det?
Ja.
Men fick de sitta? Alltså, för att det är så kallat, om vi tar den juridiska termen, man kallar för artbrott.
Fick sitta.
Ja, och det är ett sånt brott där, även om det är fängelse, nivåerna på fängelsestraffet inte är så hög, så vill man ändå att den typen av människor ska sitta, helt enkelt.
Var Ralf för stor det? Han åkte ju också fast, men han hamnade väl aldrig i fängelse?
Ralf Edström?
Ja.
Mm.
Ralf Edström har ju utmärkt sig flera gånger på fyllan. Bland annat den här roliga. Ska vi lyssna lite på den? Den är så himla kul.
Ja.
Eller är det okej för det, Olle? Eller?
Ja, varför inte? Bara för att vi födde 7 oktober, både han och jag, eller? Så att det är något speciellt. Att
det var väl kanske det jag tänkte framförallt. Ska vi se, Ralf Edström.
Han är ju äldre än vad du.
Jo, 20 år, född 7 oktober. Han är född 52.
Okay.
Han är född samma dag som Putin, har du redan gått igenom.
Och Connors.
Trodde du Olle var 70?
nej, men jag sa på skoj bara. Var det samma år, sa jag. 7 oktober, var det samma år. Bara på skoj, bara på skoj.
Ja,
förlåt mig.
Det var väldigt kul, tycker jag.
Vår introlåt, vad heter den?
Då ska vi lyssna alltså, tycker jag, till det här ganska kul klippet när Ralf Edström är full i radio.
Kommer ett inlägg då, så ska vi hända. Mål! Oj. Det var mycket konstigt mål. Målvakten, det är ett inlägg från Joakim då, med höger foten från vänstersidan. Och målvakten tror på ett inlägg, och målvakten, han pratar
om det. Här kommer det i alla fall.
Ja. Det ska bli intressant, det är kul. Det kan bli väldigt roligt framöver, ska vi se.
Fritz slår frisparken in i straffområdet. Och Hussein alldeles ensam, jättekänt.
Ja!
Glenn Hussein!
Vilken mål, Thomas.
Glenn Hussein!
Vilken mål. Åh, vad gott. Mycket snyggt. Ja, det var härligt att se det.
Ja.
Oj, oj,
oj. Gallego. Så kommer i alla fall. Åh,
mål.
Ja, bra,
men Thomas Simson och han då.
Men... Thomas Simson, var inte han frireligiös, va?
Jo.
Ja. Det låter som ett frireligiöst namn.
Ja, men sen ringde ju Tommy Engstrand upp Ralf då. Men Tommy är ju ganska, så att säga, tillåtande ändå. Så att han fick vara kvar. Men han fick en uppsträckning då. Ralf utav Tommy Engstrand som var chef då faktiskt. Ja. Efter referatet här. För att det var ju förskräckligt att höra.
Ja. Ja, har du varit med om något liknande, Mats, under alla år på radiosporten som har varit tillnärmelsevis sån där? För det här var ju ändå en uppvisning i alkoholintag.
Ja, han mådde ju bra.
Ja, han var ju ändå glad. Ja, det var ju inte så att han satt.
Men risken på utländska reder ofta, jag var i Kanska Gora på utförsåkning en gång, och då där bjuder de ju på Slivovic, alltså på sprit och till utländska journalister som kommer till tävlingar. Och så är det ju också på fotboll i Sydeuropa att man får dricka under matchens gång. Det är egentligen bara i Nordeuropa och i Sverige som man är så otroligt noga med det här. Det ses inte alls som något brott eller något sånt där. Det som Ralf gjorde, tror jag, nere i Spanien, det tror jag inte.
Stämmer att Peppe Eng en gång, när han skulle kommentera Ingmar Stenmark, i kanske Kanska Gora, vi säger att det var Kanska Gora, men det, jag har hört sägas att han var på hotellrummet och sen så skulle han gå ut i hyfsad tid för att kommentera, och sen hörde han att det var två människor som hade sex utanför i korridoren. Och han ville inte gå, för han ville inte störa när de har sex. Och då fattade han beslutet till slut att jag går inte ut. Så kommenterade han de första åken från tvn på rummet. Och sen han gick ut till slut, då visade det sig att de hade bara gjort gympa ihop.
Jaha.
Stämmer det?
Det kan nog stämma. Alltså, ja. Peppe Eng är ju sexintresserad, det kan jag säga. Jag känner ju honom. Mycket intresserad, extremt intresserad av sex faktiskt.
Och det var också min känsla att Peppe ville lyssna.
Så det förvånar mig inte. Han ville lyssna. Verkligen. Men han är så. Men Ulf Elving gjorde ju upp till 13 en gång, och han gjorde ju en sport i att komma så sent som möjligt, Ulf Elving. Han stod ofta och tryckte bakom en pelare när han hade svensktoppen och hoppade in till producenten förskräckelse just precis när signaturen gick. Att han ville visa att han inte var så förberedd, utan att det mera gick på ingivelse och på talang och så vidare och så vidare. Så att en gång så var han försenad med bilen då, i alla fall han skulle till upp till 13. Han fick göra introduktioner i programmet på mobiltelefon när du får parkeringen utanför radiohuset.
Jag kan konfirmera detta med Ulf Elving. Han var alltid sen i studion, för jag hade min första praktik på Efter två med Ulf Elving. Oh. Och då minns jag en gång när det var något godis som det stod om i Expressen som var lite giftigt, farligt godis. Då skulle de testa det i studion. Så fick jag tror att 20-lappen hade kommit. Så fick jag en 20-lapp av Ulf Elving som tjänar förstås jättemycket. Jag tror att jag fick 3200 i månaden. Men jag fick en 20-lapp av Ulf Elving. Och så tror jag att godiset kostar 17,50. Så jag kom tillbaka med godiset till studion. Och då sa han, du, de 2,50. så blev jag över. Och så gav han de 2,50, då var han nöjd.
Ja, men det var också,
och jag var förvånad.
När det var Sportextra en gång förr i världen. Alltså Elving var ofta programledare i Sportextra på en söndag då. Och då satt ju alla gubbarna ute på arenan och väntade på att klockan skulle bli två då. Halv två på matcherna, två började sändningen i P3 på den tiden. Och när det närmar sig två då, i alla fall, när klockan närmar sig två, då fanns ingen i studion, kommer jag ihåg. Då klockan blev både två minuter i två då för nyheterna. Och då kom jag ihåg att Strömmer sa sen ute på en arena att då så var ju programledaren, så någon då, ja, det måste vara Ulf Elving, sa han, Ulf Åke Strömmer då. Att han var jämfört med att vara jättesent jämt.
Mm. Och sen så hade de ju extra knäck, han och Artur Ringart, på helgerna. Mm. De åkte runt på knattediskon och var, så att säga, lite DJs.
Diabetesdisco med Artur Ringart.
Ringart var sidekick.
Ja, just det.
Ja, det kan jag, hörrni, jag måste bara läsa. Vad tror ni? Alltså,
en grej till om Elving här. Ja, det var på världskuppen.
Stör inte vår Elving-historia.
Alltså världskuppen 77 var det då i alla fall. Och Elving var ju då känd för att vara sen och så vidare. Så jag och Ulf Båge satt och drack lite sprit.
Vilken sport pratar vi om?
Utförsåkning. Åre. Satt på Hotell Tott och jag och Ulf Båge. Och vi skulle vara med i Uffes program som hette Välkommen till Storstugan med öppen brasa och så vidare.
Men satt du och Ulf Båge och söp då?
Vi satt och söp på hotell Tott. Och Elving var programledare för ett program som skulle direkt sändas ifrån typ ett Storstugan med en sprakande brasa och med folk sittande på bänkar runt omkring. Välkommen. Tänkte på imitationen av Ulf Elving.
Ja, just det.
Jag heter Ulf Elving och jag säger välkommen till Gott snack.
Ja, just det.
Då i alla fall så tänkte jag att vi ska ge honom en minnesbeta Elving här i alla fall. Så Ulf Båge vart ganska knall då. Och jag var lite knall bara. Ah. Så vi tänkte, vi går ner. Vi tar inte takt, vi går ner till det här stället. Tänkte jag. Så vi sätter Elving på det hala då. För att då kommer vi jättesent. Och ser hur nervös han är själv då. När hans medverkande inte passar tiden riktigt. Alltså Elving gick som ett orolig, vad säger man, en orolig höna runt omkring där. Ah. Liksom, och bara var otroligt nervös. Oj, kommer det nu, skrek han och så vidare. Men då sa vi det att... Det här känner ju du till, Uffe, hur det är att vara, att vänta på när programledaren kommer.
Det var sur då, Uffe, eller?
Nej, det var.
Då chattade han. Ulf Båge, kunde han komma in för att vara så full,
han,
eller?
Ulf Båge fick inte vara med sen. Alltså, jag hade gjort en del intervjuer med utländska åkare och så vidare och skulle vara sportens representant och snacka om vad som hände i loppet och så vidare med Stenmark dagen efter i storslalom. Men Ulf Båge bedömdes vara så pass packat att han fick inte vara med. Han togs åt sidan av producenten och sådär. Så att Ulf Båge, är det Båge som han sa, det funkar inte det här, så att du får nog åka tillbaka till hotellet och lägga det.
Du får börja köra skidskytte i SVT om 20 år.
Ja, precis.
Jag har bara en snabb grej med Ralf Edström. Vad tror ni att han lyckades ju blanda ihop på fyllan en gång Twitter och SMS.
Aha.
Vad tror ni att han skrev för någonting?
Det är svårt. Går att rama in frågan lite tydligare?
Alltså, det är något väldigt... Det kommer alla ha rätt, men...
Han skrev på SMS och så trodde han att han skrev på Twitter?
Han har bara publicerat på Twitter. Men
det är ekivokt, eller?
Det får man verkligen säga.
Mats sitter på spåren.
Mats, sitter du ner? Eller står du upp ordentligt?
Jag står upp.
Ja, håll i dig nu, för att han skriver så här. Det är också lite problematiskt skrivet. Är det så fel att jag är så kåt på dig, frågetecken, och vill slicka och knulla dig skönt, frågetecken. Det är också jävla konstigt. Varför frågar han det för?
Och vem skulle han skicka till? Vem skickade
det till? Kram är.
Och du vet, är det sant eller?
Ja. Men han har lagt ut på sin egen Twitter. Jag vet inte varför han skrev, och det är också konstigt att han frågade.
Var det nyligen? Förra veckan?
Ja, två veckor. Nej, det var 2015. Så att det var
så sent i alla fall.
Precis. Det är det också. Sen har ni också hållit på med... Han är lite inne på SD-spåret också. För det är godnatt mina följare, carpe diem. Drar på en kondom, säger han, innan jag somnar. Och sen skriver han efter: kommer få mothugg på detta förslag, jag vet. Skiter fullkomligt i det. Fria kondomer till våra nyanlända.
Bra skrivet, tycker jag ändå.
Nej.
Jo då, det var det visst. Det
var väldigt ovanligt olämpligt.
Det var konstigt skrivet, var det. Men det var kul. Hellre det än att ingen som skriver någonting.
Några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i våra dag. Det har blivit populärt bland vår publik.
Ja, det där var ju alltså, vi hänger med Nackaskolan. Mm. Och jag vet inte om det var för att Nacka var alkad och sådär.
Vi har sagt det förut, men det är ändå lite roligt att vi sitter alltså bara 200 meter från där han bodde och växte upp. Det är ändå coolt.
Ja, så är Katarina där.
Katarina Borgata 42.
Och där ska alla bajer alltid fira julafton.
Det måste vara.
Julaftons morgon jag samlas
på. Ja, det är supertramsigt.
Men jag tycker också att liksom, alltså, vilket folkhem Sverige var då 1958. Det är inte klokt, förstår du. Alltså, Nacka Skoglund var ju en idol i folkparkerna. Sverige var ju ett folk på den tiden. Det är otroligt att tänka tillbaka. Det är inte så in i Norden länge sedan som det var så. Och vi hade folkhemsidoler som bland annat Nacka Skoglund.
Det är hit jag vill komma lite grann, för att det här var ju ändå, nu kanske inte Nacka. Nacka spelade vid landslaget.
Det är klart han gjorde.
Och så, precis. Och det här var ju framförallt 58. Och så var han inte superalkad.
Han spelade ju AIK och Hammarby. Och han spelade alltså i Hammarby på den tiden där Hammarby hade svart och gult, liksom AIK.
Det var precis, och de köpte ju Nacka för typ en rock och en tusenlapp typ. Okay. Morsan skulle få en rock, det var väldigt fint. Nej, men Nacka var ju kvar i... eller Nacka spelade landslaget. Och sen kom den här låten Vi gör så gott vi kan. Och det lät ju lite... Det är lite samma den här lite rösten ändå sådär. Fast kanske lite, börjar bli lite coolare. Men idag så lyssnar ju grabbarna på hiphop och går med caps och bakom fram.
De har dålig musiksmak, nästan alla fotbollsspelare.
Ja, men det har de, tycker jag också. Men jag undrar lite grann, vad är det skillnad på att vara ung i coolhetsgrad idag jämfört med vad det var 1958 respektive 1990?
Mats får svara.
Ja, alltså, nu tror jag nog att den här coolhetsgraden har ökat som det är idag. Det tror jag absolut. Mot det var då. på 50-talet.
Hur var klart, jag fattar ju att det här stacket, det är, man pratade så här, var lite, alltså det är ju inte, det är klart att det var ju kanske coolt då. Eller att de pratade mer så då, kanske. Alltså,
det är med de svenska filmerna på den tiden.
Ja,
det var mikrofonerna var ju annorlunda. Det var inte bara att de pratade så här, det var inte bara, det var mikrofonerna.
Det var mickarna också. Ja, okej, okay, men du pratade Nacka. Var det mer så här eller?
Det är Majskolmen, så det han pratade
men det var ju mera Eken,
Lasse Bistor, det kängar för mig.
Eken snack och så där, va. Jag menar, han drog ju på vokalerna otroligt när han snackade och skulle beskriva liksom hur han kände sig för en match inför debuten på Söderstadion när han kom tillbaka då liksom.
Jag fattar att det var coolt, kanske det coola då. Men är det ändå skillnad i coolhet från Nacka som ung, när han satt och söp och spottar på golvet hemma hos folk på Söder, eller när en Augustin som går och pratar rinkebesvenska med kepsen bak och fram?
Augustinsson också, helylla Augustinsson.
Ja, det är lite patetiskt. Nej, jag tycker inte heller.
Ja, det är svårt att säga faktiskt. Alltså, det var ju naturligtvis rebeller, ungdomar var ju rebelliska på den tiden också på olika sätt och klädde sig annorlunda.
Var du rebell?
Ja, alltså det var ju mods och sånt där. Alltså senare kom jag ihåg, och även det var ju Elvis och Tommy Steele som härskade. De tuffa grabbarna höll ju på Elvis. Och
men vad höll
de,
du
de mjukare på Tommy Steele.
Harry Belafonte, det var.
Ja. Det var då Tommy Steele. Han var ju.
Var det?
Han var ju riktigt.
Min mor säger också Tommy Steele.
Han var ju riktig artist.
Men var inte Tommy Steele lite förloraren i den?
Ja, det var en verkligen.
Liksom kampen.
Ja, enormt förlorare.
Det kan med facit på hand så visst. Men han var ju alltså sommaren 57 och sommaren 58 när Tommy Steele var i Stockholm. Jag tror det var sommaren 58.
Oj, jag fick knulla ändå Tommy Steele.
Jo, men då rev han ju. Då var en stor omröstning i någon av de kan vara Expressen, om vem som var störst.
Bildjournalen.
Bra bildjournalen. Och då var det ju Tommy Steele som var populär än Elvis Presley i Sverige.
Det var det?
Ja.
Men då hade ju inte, alltså då, Tommy kom ju lite innan då, men jag menar, sett till sitt artisteri och det, och sin begåvning som skådespelartist, så var ju Tommy mera, alltså, utbildad än vad Elvis var. Han var ju mer sin egen, men Elvis är ju en av de största. Så att han hade ju inneboende kvaliteter, men Tommy lärde sig kvaliteterna.
Elvis större talang då kanske, eller råtalang? Råämne.
Svårt att säga faktiskt. Alltså Elvis hade inom sig sån otrolig karisma som bara bånglade ut ur kroppen på honom. Men Tommy fick nog lära sig de här
grejerna. Det kanske ikväll eller...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, som vi avgör att Tommy Steele kanske var större än Elvis trots allt.
Men i alla fall...
Jag är större på något sätt, men inte på många sätt.
Elvis 57 var större i alla fall, i Stockholm, ja. I Bildjournalen.
Ja. Men jag tror 58, jag tror jag sa fel.
Okay. Men jag tänkte i alla fall, grabbarna i landslaget då, säg 58, säg 62, säg 70. Mellan 55 och 85 säger vi. Fanns det en annan attityd till det här med coolhet än vad spelarna har idag? De kanske också var lite äldre eventuellt, jag vet inte.
De såg väldigt gamla ut alltså. Ja. Ser du nu AIK, de här backarna, till exempel Arne Karlsson, allt vad de heter, alltså fotboll då. De såg ut som gubbar, fast de var kanske bara 22-23 år. Och nu är det tvärtom. Alltså, killar som är mycket, mycket äldre, 30-35 år, ser mycket yngre ut än vad de gjorde när de var 20-årsåldern.
Så är det verkligen, om man backar ytterligare några år, om man tittar på till exempel AIKs spelartrupp 1925, även om de då, när de har lagfoto, tar av sig plommonstoppet, då ser de ju ut som alltså gamla gubbar när de är 20. Så det har verkligen gått fort evolutionärt. Det är lite intressant.
Jag tycker att det är en kul grej, bara, eller det är kul att jämföra låtar. För att ändå så här, Jag tycker nästan att nu tar vi dem som vi brukar lyssna på. Vi lyssnar lite på den nu.
Ja, ska vi göra det igen?
Jo, men jag tänker på, det, som jämförelsematerial bara. Jag vet att det är lite.
Vi ska försvara vårt guld. Vi kämpar för varje seger. Knäcka rösten på checken på fan.
Det är lite musiken som gör att det känns popper också. Men jag känner ändå inte, det är inte riktigt samma. Det finns ändå tycker mig se att det ändå finns en viss utveckling även i språk och coolhet. Tror jag, Håkan Södergren var ju ganska cool då.
Jättecool. Och eftersom du stammar lite grann, men jag tycker mig höra att det du vill säga är att Tom Eklund, så att Tälje var den som gick 85, såg, var 25 år, såg ut som 35. Det är det du försöker säga. Om vi ska spela vidare på Tom Eklund från förra veckan.
Men helt ärligt så var det inte det. Inte
men alltså före då 50-talets mitt eller 15 slut så fanns det ingen ungdomskultur i Sverige överhuvudtaget. Alltså folk började jobba direkt. Man fick inte vara ungdom. Det fanns ingen så att säga kommersiell gödande ungdomskultur överhuvudtaget. Det kom ju i slutet på 50 och hela 60-talet.
Det var alltså första ungdomsgenerationen, var det så?
Alltså var det. Ja.
Var du med först? Du är född 1940?
52. Och, ja, absolut. Men det här är mer jag har läst om, så att säga. Jag kan inte rekapitulera.
Men din pappa kanske har berättat.
Pappa berättat. Men det var så också på mamma. 40 och 30 och det, så skulle folk börja jobba och göra sin samhällsnytta och det. Det skulle inte vara så förbaskat roligt. Det var ungdom på den tiden, vilket ju vurmade som på 60 och 70 och 80 och 90-talet och det. Så att det alltså den här och Elvis hysterin och alltihopa den är ju ett resultat utav ungdomskulturens enorma framväxt och kommersialism vid den här tiden faktiskt.
Vad var det som började då?
Alltså man fick ju börja jobba, inte jag, men man fick börja jobba på 30 och 40 och på 50 när de var jätteunga liksom. De skulle göra samhällsnytta bara. Det skulle inte vara så roligt att leva överhuvudtaget.
Men varför startade revolutionen då? Var det liksom att det blev, folk fick det bättre?
Det kom från USA det där. Ungdomskulturen i USA en bit in. Långt efter andra världskrigets slut. På 50-talet och det. Så att det var USA som banade vägen för den ungdomskulturen i Västeuropa. Så.
Det var sport, för det kan man ju säga från gamla filmer. Att sportkillar mot sån här knuttekillar typ som hade skinnjacka på sig. De var ju alltid mot varandra.
Ja, i filmen Grease.
Ja, slogs på barer och allt möjligt. Ja, men jag tycker bara kul att se.
Men det var ju mods och skinnjackor mot varandra. Det var ju mera manschauvinism mot mjukare grabbar.
Vilka var de mjuka? Var det modsen som var mjuka grabbar?
Ja, men sen, det kan man inte säga. Alltså, för om man tar, alltså, på ett sätt visst. Men om man tar Kent och Stoffa till exempel, de här filmerna med Stefan Jarl. De var ju superknarkare. Och Stoffe dog ju tidigt.
Men var de våldsamma också? Alltså
nej,
innan...
det tror jag inte. Nej, de var väl trevliga och knackade
bara. De var ju så flummiga. Ja. Men alltså, det här var på slutet på 60 som det här Stefan Jarl, den här filmen kanske mot, kom. Men de var inte representativa riktigt för den svenska ungdomen.
Nej, de flesta sprutade in heroin i armarna. Så var det ju.
Jo, men alltså många, alltså majoriteten av ungdomar på den tiden, slutet på 60-talet, som vi sa. De såg ner på den här kulturen som Kenta Gustafsson och Stoffe stod för då. Det fanns ju naturligtvis de som... Knarket kom ju då på 60-talet, kan man säga. Mitt på 60 kom knarket. Och många ramlade ju dit, men det var alltså stora majoriteter av ungdomar på den tiden hamnade inte alls där.
Vad hade du för syn på? För du är ju född 52. Mm. Modsen slog väl kanske igenom 67. Någon liknande kanske. Mm. Och var väl halvstora då på runt plattan och så vidare. Mm. Fram till kanske 1970 någonting. Innan de gick ner sig allihopa. Eller i alla fall vissa. Vilken falang tillhör du? Har du testat droger?
Jag har inte testat droger överhuvudtaget. Alltså det var ju ett medelklassområde i Årsta där jag växte upp. Och det, så att jag kom aldrig i kontakt med någonting sånt överhuvudtaget faktiskt.
Men din drog var att vara i konflikt med massa sportchefer.
Ja, jo, det var ju det. Det var min livsluft.
Och båga inte bjuder på ett streck upp i åren någon gång och så här. Alltså Ulfbåge.
Nej, långt därifrån. Men jag kom aldrig i kontakt med sånt där när jag var ungdom, utan det var ju mer att...
Och det är en liten sorg idag.
Ja, det är en sorg.
Men som,
alltså läroverksungdom, ungefär så var jag då på den tiden. Ja. Men det är en stor sorg det.
Vad hade du för kompisgäng då när du var yngre?
Ja, det var ju fyra grabbar som bodde på Siljansvägen i Årsta faktiskt då. Ja. Som hade en lokal där då. Som hade, det var då man gick ut på skoldanser och så vidare. Och fyra grabbar.
Vad blev av dem? Har ni kontakt fortfarande?
Ja, inte så bra, inte så bra. Men de har ju blivit lantmätare, en blivit en läkare, en annan blivit, och vad jag har blivit vet jag inte. Men
med Gott Snack Sport idag.
Ja, det är ja. Gott Snack.
Och Radiosportlegendar.
Ja, framförallt Gott Snack. och sådär. Så att till yttermera visso så var ju välartade grabbar som många var på den tiden bland majoritetsungdomarna. Så var det verkligen. Men då satt man ju... Man måste ju dricka sprit och man måste ju liksom röka för att hänga med gänget då på fredagkvällar och skoldansar på lördagkvällar och det.
Bränsjuka, och det var 69-17?
Bränsjuka läroverk och det. Ja visst, Bränsjuka läroverk. Och även då Enskilda läroverk.
Och du har spelat basket i Bränsjukahallen, herregud.
Ja, jag är ju född uppvuxen i Smakansen.
Är det?
Ja. Så, jag har ju, så alla vi är ju väldigt ursåkolmare, det tycker jag är trevligt.
Ja.
Men Mats, jag måste ändå, när, för när, även du har det på tråd, jag tycker det är lite kul faktiskt, vi ska prata sport också. Men jag tycker ändå att vi kan unna oss ett personporträtt av Mats.
Många det har vi ju hela tiden, det är en röd tråd.
Jag vet, men jag tror att ni fördjupar oss lite grann. Jag tror många vill veta nämligen.
Ja, ska
vi ska komma till det också, Olle. Men... när var första tjejen, Mats? Hur gammal var när du kysstes
första gången? Första tjejen jag kysste? Det var väl i samband med någon pluggdans, tror jag. Alltså jag var ju jätteblyg och jättedålig på att dansa och är det fortfarande, så att jag vågade inte dansa om jag var nykter. Det gick inte.
Och det är det ju många.
Och det var så pinsamt, kommer jag ihåg, när det var sånt där, alltså när det var paus mellan låtarna då på skoldans, när man liksom hade bjudit upp en tjej som visade sig vara ganska lång då. Man stod då ett huvud kortare och stod och väntade på dans nummer två då. Och grabbarna satt en bit ifrån och tittade, hur ska det här gå och så vidare. Och i värsta fall så gick tjejen och satte sig.
Gömde du bakom tjejen då också för att du skulle slippa
se grabbarna? Jag var rädd att de skulle gå då mitt i dansen, i pausen mellan första och andra dansen, med tanke på att grabbarna satt bakom ryggen på mig då.
Kunde du gå fram och, liksom och försöka revanschera dig med att säga så här, vet du vad, Djurgården slog åt Vidaberg med 3-2 igår?
Jag skulle ha gjort det. Men jag kommer alltså, grupptrycket då från grabbarna var rätt tufft där, så att du måste i alla fall inte få nobben när du bjöd upp. Men jag var så osäker när jag skulle bjuda upp också, men jag var nykter, så att tjejerna nobbade ofta. De såg att det här är en kille som är nervös och orolig, så att säga, som ska bjuda upp. Och det märker ju tjejerna direkt, så att de nobbade då. Och det var ju en nesa för mig då inför kompisen.
Men vad hette första tjejen då som du kysste? Om du kommer ihåg.
Hon hette... Jag kommer inte riktigt ihåg, måste jag säga, vem det var. Jag minns inte riktigt vem det var. Men det var samma med en pluggdans då. Och jag inte var nykter. Så att, därför kom jag inte ihåg namnet.
Nej, det...
Olle, du känns som att du var 12 för som du kysste en tjej.
Nej, tvärtom. När jag var 12, då är jag fortfarande sån som att... något år tidigare, då när det var skoldans... Då var jag sån som att när det var, då gick jag och skrev upp de killar som dansade för att mobba dem på måndagen sen. För att de var töntiga och dansade. Så töntig var jag.
Men hur gick det till då?
Jag var jättesen med sånt. Jag tyckte det var äckligt. Så fort än idag, om det är en scen på en film när någon kysses eller knullar sig, jag tittar ju bort.
Men hur gick tankarna då? Alltså, jag ska mobba dem på måndag. Var det bara att du...
Ja, för att de var töntiga och höll på med
tjejer. Mådde du inget bra då? Eller var liksom...
Jo, hyfsat. Så
jag...
Jag var inte sen med sånt.
Men hade spriten inte funnits, då hade jag nog...
Ja, men det är nog samma här.
Alltså jag var otroligt dålig i nykter tillstånd att närma mig tjejer faktiskt på ett naturligt sätt.
Men nu är du onykter, är du en charmör då? Eller vad?
Ja, jag tycker det själv i alla fall. Och jag kan ju inte dansa, men det funkar enormt bra att dansa då när man inte var... Ofta kunde man ju liksom... hänga med tjejen bort till bordet alltså med sina kompisar också, vilket var otänkbart i nykter tillstånd.
Ja, just det.
Ja, just det.
Intressant.
Vad drack du då? Tog ni med en plunta in då? Det var ju
silverrom, var det silverrom.
Ja,
och Coca-Cola. Det var en sån här plunta in i fickan.
Jag tror att säga, apropå din kusin då.
Ja, Niklas.
Mat-Niklas, så har jag förstått att silverlök är det bästa av hamburgare. Mycket bättre än gul lök och rödlök. Silverlök
lite
ska
sötare och inte lika fränt.
Ja, men precis så.
Så det är faktiskt väldigt...
Det om detta.
Det borde vi testa.
Ja, det borde vi testa.
Du tänkte fråga mig en sak här. Hur mår du ungefär? Det gjorde du aldrig.
Ja, vi gör det nu.
Hur mår du? Om du säger hur mår du till mig nu, så kan jag säga det. Att jag mår väldigt dåligt. För jag såg nämligen returmatchen i Champions League mellan Manchester United på Old Trafford och Atletico Madrid. Och det var en bedrövlig match. Jag tänkte, hoppas det står 0-0 så länge som möjligt. Men då gjorde Atletico 1-0 och nickade in 1-0. Och då tänkte jag att nu går matchen åt helsike. Nu lägger de sig på försvar och så blir det bara mishmash och alltihopa. De fuskar, tiden går och så vidare. Så att det var ett elände andra halvleken. Därför mår jag dåligt.
Ja, det var ju en perfect storm, Mats Ol, av dåliga ingredienser. Eller ingredienser för att en match ska bli dålig. För att Atletico Madrid kanske fortfarande är ett av världens bästa lag på att...
maska.
Ja, bland maska, men
jag har
också...
att det nu görs fler mål i italienska ligan, Serie A som du skulle säga, ja, än vad det gör i spanska ligan, La Liga som du skulle säga.
Ja, men Atletico
och så var det inte förr.
Nej, verkligen inte. Och Atletico är ju enormt bra på att bland maska för deras spel, men också såklart att stänga ytor och så vidare. Man är ju jätteskickliga. Och det blandat med en helt hopplös Uniteds offensiv. Som var liksom lika lätta som en badmintonboll. Det är klart att då blir det ju inte en match. Matchen var ju klar efter 7 minuter. Det var min känsla.
Nej, men alltså, United har ju ett ganska bra lag. Alltså en bra bänk, bra lag har de. Men de har ju inte vanan att spela offensiv fotboll. Då kan de inte göra det mot ett defensivt lag. De förlorar kanske mot Norwich i Premier League. Men kan spela oavgjort mot Liverpool. Så att de är byggda defensivt och de möter Atletico Madrid som är superdefensivt. Så att det vart ju en bedrövlig match.
Ja, det var väldigt tråkig och United är ju för dåliga. Alltså tyvärr så, i alla fall i min värld så tycker jag att United, och dessvärre är ju defensiven inte heller riktigt vattentät.
Han McGuire som får så mycket skit, är han så dålig som det sägs?
Ja, det är...
Han är långsam nu på något sätt. Han är duktig på att nicka undan bollen, det är han verkligen. Men jag tänker om Jürgen Klopp tog hand om United. Alltså han skulle kunna underverk med det laget också som den mästartränare han är.
Jag tror att United, förlåt Mats, men jag tror att United behöver från ledning och ner. Ofta börjar det där, ledningen. Att man behöver en lugn, man behöver en trygg. Man behöver en miljö som... man behöver en lugn och trygg miljö. Man behöver börja om någonstans.
Har Elanga passerat Lindelöf i hierarkin i United?
Nej.
Alltså Lindelöf satt ju på bänken igen här nu. Mm. Alltså Lindelöf.
Ja, det var därför frågan.
Jag säger det, han är ingen startspelare, skriver många krönikörer i England idag. Alltså Lindelöf är så otroligt begränsad som back, men fick mycket förtroende under Ole Gunnar Solskjærs ledning. Men jag undrar under Rangnick om han är ingen startspelare, tror jag, Lindelöf. Han har inget öra hos Rangnick för att han spelar enkelt sargut bara i fotboll. Så att, men däremot finns ju potentialen hos Elanga som är enorm. Jag menar, vilken speed och vilken utveckling på 19-åring. Det är inte klokt. Alltså, han kan bli hur bra som helst.
Dock måste säga att jag tycker ju Lindelöf är bättre än McQuire. Men det känns ju som att nästan hela Premier League är just nu. För att han är så dålig. Så att det går, jag kan inte jämföra, dra mig till minnes någon som är jämförelsevis lika dålig.
Han är ändå med i landslaget.
Ja, det är helt obegripligt.
Alltså han är ju en säkerhetsrisk med sin långsamhet. Alltså. Det är det verkligen...
Ja, och inte bara liksom i djupled eller, utan även i sidlig vändningar. Allting.
Vändningar, du har vändningar.
Vändningar
brister han i något enormt.
Han kallar sig för kylskåpet på alla möjliga
olika. Han kan ju inte vända mot en quick forward av typen då Sala och så vidare. Man är, det går ju inte alls.
Också heller inte så positionssäker. Han liksom kompenserar inte riktigt. Utan han är dålig i markerspel tycker jag. Och jag tycker att han är långsam. Och inte speciellt vass med fötter. Så att han har liksom ingenting. Det är ju som du säger, han är bra på att rensa med huvudet.
Och så har han bra namn, McGuire. Det är kul att säga.
Ja, det är kul.
Men som nickar är han ju suverän.
Ja, då är det ju 20 av 20 helt enkelt. Men resten är ju typ 9 av 20 så att säga. Ja. Jo, Olle, du har ju lite mer kul att prata om.
Ja, men jag tänkte så här, va? Vi har ändå pratat om någonting som har snittat på 1957 kanske idag. Och vi har pratat om någonting som är nu. Och då inser jag när jag vill prata om det så kommer jag också backa tiden. Men alltså, och jag vet att jag för några veckor sedan pratade om det här. Och jag fick inte napp dem vidare. Så jag försöker igen. Mikaela Shiffrin.
Ja.
Hon vann störtloppet för några dagar sedan. Och har nu 73 världscupsegrar.
Mm.
Kommer hon att slå Ingemar Stenmarks 86? Det rekord som länge har verkat helt omöjligt att slå. Vad säger ni?
Som Lindsey Vonn inte lyckades med. Trots många försök.
De 82,
men Lindsey Vonn var ju skadad många gånger. Efter svåra vurper i störtlopp. Alltså Mikaela Shiffrin kommer ju inte vara skadad på det sättet framöver. Så att hon kommer nog att slå Stenis 86, det tror jag.
Alltså, ni är inne på det. Och Lindsey Vonn fick 82, precis som ni säger. Och hon hade en mycket senare brintid. Hon vann sin första världscuptävling när hon var 20 år. Om man pratar om idrottsmäns olika brintid, att det kan vara olika långa sådär. Men jag har då kollat, jag har jämfört Mikaela Shiffrins karriär mot Ingemar Stenmarks karriär. Och han är nästan på dagen 39 år äldre. Han fyller 66 dagen den här podden kommer ut. Alltså 18 mars. Grattis Ingemar, kan vi säga.
En av 56 är alltså.
Ja, men naturligtvis.
Och min pappa fyller 62 nu.
Oj.
63, förlåt. Den 19 mars.
Oj, vilken grej.
Ungefär som Stenmark.
Ja, det är lite samma.
Alltså. Och Shiffrin fyller den 13. Jag har bara kollat deras karriärer då. Och Shiffrin tog sin första världscupseger när hon var 16 år och 10 månader. Stenmark tog sin första världscupseger när han var 17 år och 10 månader. Så om man pratar brintid så har han ett år till. Men så här om man då pratar så gammal som Shiffrin är nu. Hon är född 27 häromdagen och hon har 73 världscupsegrar. Stenmark motsvarande när han fyllde 27, exakt. Det var 1983. Då hade han 72 världscupsegrar. Det skiljer alltså en. Och då följde Ingemar en säsong där han tog 7 världscupsegrar. Sen kan man 0 säsongen 84-85. Och sen tog han en sista, ska man säga, häpnadsväckande, helt oväntad seger i USA. 89 när han tog sin sista. Och jag kollar på det. Så om de följer varandra i karriären. Och om hon då har lika lång brintid som Stenmark. Då kommer de sluta på 86-86. Nu får ni det fria att kommentera.
Jag tror första Lindsey Vonns misslyckade försök att nå ikapp Stenis, det gick ju inte. Men jag tror att åker du störtlopp så råkar du ut för skador, så är det bara. Och jag tror att det sliter mera för en individ att åka störtlopp, för anspänningen är ju enorm.
Shiffrins senaste seger var i störtlopp, alltså hon är ju mångsidig.
Just det. Men alltså, hennes enorma förmåga, framförallt i storslalom Shiffrin. Jag tror att hon efter misslyckandet i OS är revanschbenägen nu. Det tror jag verkligen. Och det kommer hjälpa henne att bli minst lika bra som förut. Och att hon kommer att ösa in segrar, det tror jag.
Jag tror att det finns ju möjlighet idag att ha en lång brintid i alla sporter. Vilket vi kan se
på Messi och Messi till exempel Ronaldo. Och
för att det där har ju varit i fotbollen sista kanske 20 åren eller 25 åren. Så har spelare inte blivit så gamla i regel. Framförallt inte anfallsspelare. Det har ju Messi och Ronaldo motbevisat. Men du har ju alla möjligheter idag med all den träning, all den kostkunskap som finns att ta en längre brintid. Men jag skulle säga att i regel det är svårare idag, tror jag, att ändå hålla sig relevant. För att,
jo, men det kan ju också sitta huvudet psykiskt. Hur länge orkar man?
Ja, precis. Exakt.
Om vi då går på någon som har brintid sent i livet, så är det Evi Palm som peakade när hon var 47. Liksom började bli bra när hon var 43. Hon hade också lika lång karriär som vissa.
Hon var bra innan.
Hon var långdistanslöpning.
Just det.
Men också kan vi säga så här, att man undrar varför de håller på så länge i hockey och fotboll. Hemma i Sverige, alltså på elitnivå då, i SHL och allsvenskan i fotboll. Det beror mycket på att inkomsterna är ju enorma, alltså, i fotboll och hockey. Alltså, så att de kan inte avstå dessa enorma inkomster, vilket man ju gladeligen gjorde förr, när man slutade kanske när man var 30-31 år. Där det inte var några inkomster alls.
Ja, fast det är inte lite motsägelsefullt ändå. Om man ändå fått så enorma inkomster, då är man ju färdig ekonomiskt. Då behöver man ju inga fler.
Ja, men
jag vet att de inte resonerar så. Jag bara tycker det är konstigt.
Men att få som en fotbollsspelare i allsvenskan och flera hundratusen netto, alltså varje säsong. De tjänar mycket mer än vad du och jag, vad vi tror. De tjänar mycket mer. Jag har kollat det. Och de vill inte avstå dessa enorma pengar med tanke på sin pensionering som spelare sen. För att de behöver pengarna helt enkelt. Kanske starta upp en verksamhet eller liknande. Så att det tror jag är orsaken till det. Men också det här med att man sköter sig bättre nu än förr. Förut rökte ju jättemånga.
Patrik Sjöberg, Preben Elker.
Och även dracks ju väldigt mycket också i omklädningsrum och så vidare på fotboll och hockey. Och det är borta nu. Och så där. Så att de lever mycket nyttigare mat.
Pekka Lindmark.
Oslin.
Mycket om Peter Oslin.
Han söp, jag vet inte om han rökte, men han söp.
Han söp, i alla fall ett VM.
Ja, det vet vi.
Men
ja.
Hur mycket det förlänger karriären när man lever nyttigt, det vet jag faktiskt inte. Men det kanske har sin betydelse, ja, att man äter mycket fisk och grönsaker.
Vi kan
och
det, vilket till och med kanske,
vilket till och med kanske fotbollsspelare gör, käka grönsaker, jag vet inte. Alltså, förr käkade säkert ingen någon grönsak överhuvudtaget under sin karriär i fotboll och hockey.
Nej, men jag tänker, för att du är inne på någonting. Jag tror att brintiderna är olika. Det var lite det jag var inne på förut också. Att brintiden, när det gäller liksom, att hålla sig relevant längre, är så mycket mer beroende på hur du tar hand om dig. Förr var det mer råtalang och du kunde, för att alla tränar lika mycket.
Eller lika lite.
Eller lika lite, precis. Mm. För att alla hade ett jobb liksom på sidan. Mm. Att jag tror att alla
Tobbe Nilsson, kock. När de mötte Barcelona 86. Tobbe Nilsson kock. Alltså, ja, men det var ju så här, alla hade ju ett yrke.
Men det var ju inte noga kanske att förlänga karriären. Om du hade ett jobb som kock eller liknande på den tiden. Kunde du lätt återgå till det. Eller brandman som alla var, Kalle Svensson och så vidare. Då hade du det. Nu är de ju på heltid proffs. Att många drabbas ju av svåra problem psykiskt när de slutar överhuvudtaget. Alltså en rotlöshet som är enorm. Så att fortsätt med grabbarna i omklädningsrummet så långt det går överhuvudtaget.
Ja, faktiskt. Bra sagt, Mats. För jag tänker bara en grej där med, som du säger, med pengarna. Och som en liten minireplik bara till pengafrågan. Att de tjänar ju bra pengar, så är det ju. Jag tror att snittlönen kanske ligger på 80-90 000 i allsvenskan, säger vi.
Ja, det är mer.
Ja, men snittlönen, Mats. Tänk då att det är...
Med vänsterback i Sirius.
Okej, okay, ja. Okay, Mjällby då.
Ja, men jag tror snittlönen generellt i allsvenskan. 80 skulle jag säga, bara sådär. 90 kanske. Framförallt netto så är det ju lägre.
Men jag känner målvakten i Mjällby, Brolin då. Och han tjänar nog i detta Mjällby-lag mer än du pratar om.
Då säger Jesper att du har fel i så fall. För om målvakten i Sirius, var det så?
I Mjällby.
Då slår vi det på fingrarna, Jesper.
Vi kan kolla.
Då har du gammal statistik.
Vi gör så. Vi kollar in här, inkomst.
Det är som en man med plommonstopp på 1928.
Ja, precis. Det vi kan säga här i alla fall, att den som tjänade mest år 2020, det var Oskar Lewicki. Han tjänade 4 miljoner om året, brutto. Och han tjänade klart mest. Andra plats, Mats Svänge, 2,4 miljoner. Så det är ungefär 200 000 i månaden.
Ja, det är 250, ja.
Nej, det är ju 10-12 månader om året.
Vad är så långsam i huvudet?
Jag tror det.
Okay.
Ska vi se här. Rasmus Lindqvist, de flesta tjänar då i AIK då 2020.
Ja, det är sant.
Mellan 1,5 miljon och 268 000. Så att det beror lite på, för det är mycket ungdomsspelare och så här också med spelare. Men skitsamma, säg att det är 100 000 då. Och säg att du får 100 000 brutto, det är 1 miljon om året ungefär, 1,2 miljoner. Och du håller på, då kanske har den lönen i 10 år. Det är bara 12 miljoner. Så jag förstår att de fortsätter.
Ja, men
de kommer ju aldrig tjäna
pengar. Men vad jag inte förstår, om man då har den inkomsten. Varför väljer man då som 18-19-åring att gå till belgiska ligan där alla går åt helvete? Som till exempel Koffe i AIK-spelaren i landslaget, ni vet.
Mm.
Ja.
Men han är Kristoffer Olsson, i Ryssland.
Ja. Nej, han är inte i Ryssland. Han är i Belgien nu.
Han gått efter.
Han var i Krasnodar förut.
Ja, Krasnodar förut. Han får inte spela någonting. Varför går man till Belgien? Han kan ju fan vara i Sverige om han får liksom 250.
Men det är pengar som lockar. Jag vet det. Ändå, men, alltså, men, stora pengar.
Men du får ingen ju... klarar sig i Belgien. Jag förstår. Det är ett sidospår.
Är det just Belgien som är...
Ja, men det är det. Det vet, ingen, alltså, ingen Sverige. Efter Per Zetterberg, som var stor i Belgien och liksom som hade lyckats i landslaget. Ingen annan svensk har lyckats i Belgien.
Ja, men lite i Chippen såklart.
Ja, okej. Okay. Chippen.
Chippen har ju lyckats fantastiskt bra med sin ekonomi. Att han fick det här budet på slutet som gjorde honom så otroligt rik.
Han har ordnat det först, kan man säga.
Verkligen tur också att få det budet.
Ja, men också alltså, den perfekta spelaren för dem. Blond,
en Nacka typ ja.
Ja, blond, trixig. Det är ju perfekt att ha på en svensk dribbler på kanten. Det måste vara drömmen i så fall.
En härlig personlighet också.
Jo, fast en jävla lanti som är för med Nacka som var en stockholmare. Det, ja. Ja, men att gilla Dubai så mycket, det är inte, jag har varit i Dubai.
Nej, men det är inte trams, så kul. Men det gör de allihopa.
Alltså, ja. Men jag förstår ju då att kan du tredubbla din lön så det är det lockande för en ung kille att slå till, så är det bara. Eller är det till och med Krasnodar, om du 4-5 dubblar din lön så åker du till Ryssland jämfört med att spela till exempel i AIK.
Eller ska jag säga att, jag kollar upp här nu, Olsson har ju varit i Anderlecht sedan juli förra året 2021. Och har ju kanske, det är bara en 8 månader, så att det är första säsongen. Det kanske blir bättre, vi vet inte.
Ja, men han har tappat självförtroendet.
Ja, så det blir lätt,
han om någon behöver självförtroende för att kunna göra de grejerna
han
gör.
Han är också 27, så att han är ganska inte riktigt
svag mentalt, tror jag att han är faktiskt. Ja, han måste passa med kompisar i omgivningen för att våga spela.
Så är det, hans första år i AIK när han kom tillbaka från England, det var han ju dålig. Och, alltså, AIK-klacken skrek att ut med honom.
Var man inte från Midtjylland?
Jo, men han är ju skolad i England. Han var ju i England i många, många år. Sen hade han en säsong i Danmark. Sen
var
kom
han det verkligen?
Ja, jag säger ju det. Du lyssnar på mig. Ja, och i alla fall. Första säsongen, dåligt självförtroende. Sen blommade jag upp och fick självförtroende och blev ju jättebra. Mm. Och kom till landslaget och var jättebra i landslaget. Mm. Så att, jag menar, han, det har ju faktiskt Janne Andersson.
Han har det i sig, så att
säga. Ja, men han pratade ju i den här Lunds podcast här sist, att för honom handlar det bara om självförtroende. Och nu har han inte självförtroende.
Ungefär som, Sancho som kom från Dortmund till Manchester United och hade för stor respekt för de andra grabbarna i laget och vågade inte dribbla. Han är fenomenal dribbla. Han vågade inte ta ut svängarna för att vara kritiska ögon som tittade på honom efter några misslyckade matcher. Men nu har han äntligen kommit i fas med sin talang. Nu är han ju startspelare, Sancho, och gör alltså jättefina dribblingsräder för United nu och har lever upp till sitt potential. Men det är mycket mentalt för 17. Att våga dribbla.
Och dribblingsräder, det gillar du, Mats.
Jag gillar det.
Mm. Det gillar du. Du har en fin spelare i Arsenal, Martinelli.
Just det. Väldigt duktig på det. Ja, jag såg det igår. Ja.
Han var väldigt bra mot Liverpool igår. Nu spelar jag in det här på torsdagen då. Ska vi försöka avrunda?
Ja, ska ha en liten avrund, en liten kortis.
Ja, vad kul.
Ja, vad roligt.
Ja.
Ni vet, Lewis Hamilton som precis har passerat och blivit den mest framgångsrika Formel 1-föraren i historien.
Mm.
Han ska byta namn, har ni läst det?
Ja, ja. Vad ska han byta namn till?
Han ska heta inte bara Lewis Hamilton. Han ska heta Lewis Hamilton Larbastier.
Jo, det såg jag.
Det såg jag också.
Jag
efter morsan, men det är skittöntigt förstås.
Jaha.
Och jag har någon form av tes att de som byter namn går åt helvete för. Och det grundar jag lite på, kommer ni ihåg tennisspelaren Åsa Karlsson? Som är Sveriges näst mest framgångsrika tennisspelare någonsin. Helt plötsligt så bytte hon till Åsa Svensson. Kommer du ihåg det? Från Åsa Karlsson till Åsa Svensson. Sen vann hon typ inget mer.
Varför gjorde hon det?
Ja, jättekonstigt. Och också Jonas B. Svensson, också en gång kvartsfinalist i Wimbledon. Sent i sin karriär så tog han bort B och blev bara Jonas Svensson.
Och då fanns det Jonas Svensson till.
Jo.
Men Jonas B. Svensson är faktiskt rankat 10 i världen.
Ja.
Jag tror jag 89.
Ja. Och sen så minns vi också Patrik Christiansson som ändå liksom var hyfsad i stavhopp. När han då gifte sig och blev Patrik Klyft. Han nådde ju typ aldrig över 5-10. Så jag tror att det här namnbytet för Lewis Hamilton gör att han är stekt framöver.
Han är stekt nu. Ja. Men det finns ju en utveckling på det här då. Ja. Och det är att Patrik Klyft då, som han heter, inte Kristian från början, blev ju en ganska framgångsrik hockeytränare. Så man, det kanske man får en annan karriär då.
Var det Karlskrona?
Ja, bland annat. Och Kristianstad var det också. Mm. Där nere.
Men han ville nog vara stavhoppare. Det var ju hans livselixir där. Så att det måste ta hårt åt honom att behöva se sig själv misslyckas som stavhoppare genom att han bytte namn.
Ja, och om man då, han som Lewis Hamilton passerade, Schumacher, som han har ett par segrar fler. Alltså hur länge ska man leva i den här frågetecknet, hur 17 mår Schumacher? För jag menar, kan det vara 10 år sedan som han vurpade på skidor och ingen har liksom fått en intervju sedan. Är han helt hjärndöd? Varför avlivar de inte så?
2012 händer
det. Precis.
Han jag har måste ju vara en grönsak.
Jo, men precis. Men kan de då inte säga det? Han är en grönsak, tyvärr.
Varför är det så hemligt historien? Jag menar, en olycka kan ju drabba vem som helst, när som helst. Och sådär. Så att det gör ju bara det hela till en mycket märklig grej när man stänger av all information överhuvudtaget.
Ja. Tänk om han mår skitbra. Det är bara att han skäms.
Ja.
Han ligger bara
skäms. Han skäms att han burpar skidor.
Ja, precis. Och så vill han inte visa sig bland folk.
Ja. Högst otroligt.
Vi kan hoppas att det är så i alla fall. Ja, det vore roligt. Hörrni, gud vad trevligt. Mats.
Mm, tackar.
Tack. Olle, tack. Mats. Vi har en sak kvar. Vi har imitationen.
Imitationen.
Och sen nästa vecka ska jag börja för vad är det för låt vi har som vi
det ska han berätta sen.
Ja, det blir så.
Alltså, jag vet inte om jag kan David Batra. Vi får lyssna, vi tar bort det i så fall.
Ja, jag säger David Batra.
Jag är komiker, jag är komiker, jag är komiker. Är det David Batra, jag är komiker. Bland jag rolig också.
Ja, jag tycker det är sant.
Ja, det var jättebra var.
Ja, lite enahanda då. Han upprepar sig lite.
Sådär. Något.
Ja, det får man säga att han gör. Ja. Och Mats? Vad är det vi avslutar med i den här podden?
Ja, det är väl Love Antell här. Det ni har byggt upp ska vi meja ner.
Ska vi ge en chans till då? Love Antell med bandet då, heter de då?
Florence Valentin.
Och vad heter låten då?
Det ni har byggt upp. Det ni bygger upp. Det ni bygger upp. Det ni bygger upp ska vi meja ner.
Vet du vad? Vi tar det nästa vecka och då blir det rätt. Det är alltså Florence Valentin med allt de bygger upp. Ska vi meja ner? Tack för idag. Ses nästa vecka.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.